En podcast från Aftonbladet.
Vi befinner oss mitt i en historisk finalvecka där Häcken har skaffat sig ett försprång. Ja, du lyssnar på Sportblad Fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Det blir förstås mycket fokus på Europa den här veckan. Champions League-semifinalerna ska avgöras, men framförallt Europacup. Vi fick ett första möte med intensitet, irritation och Felicia Skröder i händelsernas centrum. Men det är fortfarande en match kvar. På fredag kommer ett svenskt lag skriva historia på Hisingen. Och vi måste såklart snacka damallsvenskan också, för den är ju igång igen. Och Saga har gått så långt att hon har gjort om Malmö FFs uppställning. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Det har verkligen
låst sig. Det ser som att det buffrar i ditt ansikte. Du sitter i ett bibliotek. Det är väldigt... Det känns som att du är liksom inne i någon så här egen värld just nu.
Ja, vi kan väl börja där. Vi sitter ju på olika håll här för att podda denna vecka. Och lagom stökig start får man väl säga. Men det är ju också en lagom stökig period, känner jag. För att vi är liksom inne i en massa avgörande. Vi har en damallsvenska som är tillbaka in action. Det händer så otroligt mycket just nu och vi befinner oss också i en historisk vecka med tanke på att Europacup-finalen ska avgöras. Vi kommer ha ett svenskt mästarlag om bara några dagar. Vi ska snacka mer om det alldeles strax, men först vill jag höra hur det är med dig, Saga.
Jo, men det är bra, men alltså, jag måste erkänna att alltså, förra veckan var inte min finest hour. Alltså, jag är fortfarande sitter och grämer mig. Jag är besviken på mig själv. Och det jag pratar om är ju såklart... Alltså nu går jag tillbaka till alltså landslagsuppehållet där vi pratar förutsättningar. Och jag har alltså... Det här är alltså inte ens brist på förberedelse. För jag har suttit och räknat på grupperna. Jag har suttit och tittat på Sveriges olika möjligheter att ta sig till... Som att bli vinnare av sin grupp och gå direkt kvalificerat till VM. Och jag sitter i podden och pratar om att Danmark får bara spela... som bäst oavgjort mot Italien. De ska inte möta Italien, de ska möta Serbien. Och utöver det, det har ingenting med Sverige att göra. För vinner Sverige mot Danmark, ja men då ska de ju bara se till att vinna sin sista match mot Italien. Jag vet inte, jag hade otur när jag tänkte. Men det är inte bara att jag säger det i podden, som liksom, vi kan ju ändå klippa den om vi vill. Men nu gjorde vi lät den vara, vilket jag tycker är helt rätt. Men jag sitter i live radio och säger samma sak. Alltså Anna... Du vet att man verkligen ändå har gjort jobbet. Man har verkligen suttit och försökt räkna. Och då tänker jag så här, vad är det då som fattas mig? Har du svar på det?
Nej, absolut inte. Och jag vet, jag måste ju också ha haft någon brain freeze där när du sa det. För jag reagerade inte ens på det överhuvudtaget. Och jag har också kollat alla de här förutsättningarna utifrån alltså. Hur tar sig Sverige till VM? Hur vinner man gruppen? Vad är de andra vägarna? Men vi kan ju också säga att liksom, vägarna till VM som vi diskuterar, det stämmer ju. Det var mesta förutsättningar. Vilka lag som möter varandra i den sista omgången och hur det påverkar.
Ja, och framförallt så var det just att jag tror att jag, helt ärligt, vad jag tror har hänt är att jag har tänkt på, tror jag verkligen att Sverige vinner sina sista två? Tror jag att de vinner mot Danmark? Ja, men vad händer om de inte vinner mot Italien? Vad måste, alltså, massa sådana förutsättningar. Men oaktat det, Sverige har ju chans att vinna sin grupp. Och jag ville bara säga det, att jag ber om ursäkt för att jag var så luddig och det sitter fortfarande kvar och etsar i mitt huvud, för att jag som sagt sa det inte bara i vår podd, jag sa det även på live radio, eller bara timmen efter, för att jag skulle prata med Riks FM om just landslaget. Så det känns ju lite extra jobbigt att man liksom ska in och representera ett viktigt ord och sen så bommar man det totalt. Så att nej, mitt självförtroende är lite stukat efter förra veckan. Så skör jag. Men just när det kommer till faktafel är jag ju ganska hård mot både mig själv och andra. Så att... Jag vill bara be om ursäkt. Det är så jag vill börja podden. Jag ber om ursäkt.
Ja, vi börjar alltså med en ursäkt här. Det känns tryggt. Jag hoppas igen. Att vi inte behöver göra det nästa vecka också. Utan att vi kan hålla oss till saker som faktiskt stämmer. Resten av den här podden. Det återstår väl att se. För att vi kommer ju som vanligt babbla på. Det är ju det vi är som bäst på. Kan man väl säga. Ja. Jag befinner mig ju nere just nu. Då. Du var inne på att jag sitter i ett bibliotek. Jag sitter i min... mammas gamla bibliotek här bland en himla massa böcker. Och är det någon som stör ibland så är det en liten katt som kommer och buffar på mina fötter lite hela tiden. Det är det enda hon gör. Det är världens räddaste katt. Hon sticker så fort man tittar på henne. Men har man en fot nere på golvet, ja, då kommer hon och går in i den med all kraft hon kan. Ska försöka låta henne att inte störa för mycket. Jag kan lova att hon kommer inte höras i alla fall.
Nej, men jag måste säga att nu ser ju inte lyssnarna dig, men man ser lite extra smart ut när man sitter bland böcker. Så det ska du ha, Anna.
Bra, eftersom det också såg ut som att det buffrade i min hjärna i början, så kan jag behöva den extra auran av liksom kunskap som det här biblioteket skänker mig. Men ska vi kasta oss in i liksom det som ändå är det stora just nu med svenska ögonsätt när det kommer till damfotbollen? Och det är ju Europa Cup där vi har två svenska lag. Vi har Hammarby mot Häcken. Vi har Häcken i förarsätet efter det första mötet. För er som inte såg den slutade det ju 1-0 till BK Häcken. Det var ett Häcken som kom ut med en fart. Det kändes som att de var bestämda att det här spöket som alla har pratat om, det ska vi skrämma bort direkt. Och det var ju Häcken som skapade, som tryckte på och som till slut också då tog ledningen genom mål av vem annars? Felicia Skröder, givetvis. Det är hon som gör målen för BK Häcken, gjorde sitt femte i Europa Cup-sammanhang i och med det här. Och tror väl att det är delad skytteliga i turneringen på det tillsammans med Kyrova i Sparta till exempel, som ju var med och förlorade mot Hammarby. Vi har ju en Helena Sampaio uppe på lika många mål för BK Häcken. Missar ju dock avgörandet nu på grund av sin korsbandsskada. Så att Skröder blir ju det som är skillnaden mellan de här två lagen rent faktiskt i den här matchen, det målet. Men det innebär ju också att vi liksom nu har en otroligt spännande retur att se fram emot. Det skiljer bara ett mål. Vad har du liksom, om vi börjar med bara vad du har för intryck från den här första matchen i Stockholm?
Intensiteten definitivt. Alltså det var ju en rasande fart som matchen startar i, och jag tycker ju att det är Häcken som hanterar det bäst. De skapar mer, som du var inne på, Anna, men jag tycker också att Hammarby hade stora bekymmer i att liksom bedriva sitt spel så som de vill. Och det här drar mig lite tillbaka till Hammarby i Champions League-sammanhang, där man har känt att oj vad bra det går i ligan, men när det kommer upp till det här tempot att faktiskt bli pressad hela tiden, där tycker jag inte Joramo och Koivisto är lika bekväma. Fantastiska spelare, de har sett bra ut ihop, men just att hantera den här tempoväxlingen och ha någon flygande mot dig, där finns det fortfarande lite att jobba på. Och inte bara dem, men totalt sett så är det ju ändå där kärnan sitter för Hammarby. Så att tycker också att det kändes som att Häcken inte heller kan få fundera särskilt mycket på att spela det mest bländande fotboll, utan egentligen bara stressa sönder Hammarby, vilket är ett fullgott drag att göra, framförallt på bortaplan, och komma in med den typen av hysteri nästan. Men inramningen fantastisk. Jag vet att du och Vicky pratade om tifot inför. Det är ju också någonting som vi aldrig någonsin får underskatta, alltså det jobbet som ligger bakom. Och det här är inte en Hylla Hammarby-podd, det här är bara att man respekterar det jobbet som ligger där, och man faktiskt visar betydelsen av det här sammanhanget. Så jag måste säga att det var mäktigt. Så det är väl mitt liksom initiala intryck, att fan vad det kittlar att se den här matchen, och båda lagen. Det var viktigt för dem. Alltså det märktes att det här är inte bara en vanlig inom situationstecken ligamatch, utan det här är en final, och de levde upp till det.
Verkligen. Om jag bara ska börja med att ta vid tifot som du är inne på. Alltså det håller ju världsklass. Det är ju så att Hammarby supportrar har satt Hammarby på Europakartan, även om liksom spelet inte alltid har varit bländande från Hammarbys del när de har varit ute i Europa, så har ju liksom deras supportrar, det följet de har haft, skapat rubriker från det att Hammarby tog de första stapplande stegen liksom i Europa, och har växt med uppgiften. Det var häftigt att se det tifot som man ju rullade ut över både övre och under läktaren på Tre Arena. Sen så tycker jag ju att, alltså en sak som var väldigt tydlig, vi var inne på intensiteten. Jag tycker också att det är tydligt ändå att det här inte är en damallsvensk match, som du säger. Att man ser att det är Europa, man ser det på hur Häcken väljer att ställa upp till exempel med sin trebackslinje, med sina wingbacks. Visst att Selerud ibland föll längre ner än vad Akgün kanske gjorde, så att det ibland var en fyrbackslinje och sådär, men det är ju så man har ställt upp i Europa. Man har en Tabby Tindall som man flyttar ner på det centrala mittfältet. Det kändes som att de gick, som, liksom gick in i det här med en Europa-inställning, och med det sagt, inte bara utifrån hur man ska hantera tempo och sådär, utan det faktum att det handlar om att det är två matcher. Det var väldigt viktigt för Häcken att få med sig ett bra resultat från bortaplan. Att försöka se till så att det inte rann iväg så som det gjorde i cupfinalen 2023 till exempel. Där ju Hammarby vann, det var väl 3-0 i den till slut. Det var ju samma, alltså, det var ju en ännu stökigare start i den damallsvenska matchen samma år på samma arena, när Häcken hade kunnat säkra SM-guldet på då Tele2 Arena, men Hammarby ledde med 3-0 efter typ 20 minuter. Sen hämtade ju sig Häcken lite från den chocken och tog väl igen till 3-2 till slut i den matchen, men det räckte ju inte få vinna den, och det räckte inte få vinna SM-guldet det året, utan det gjorde ju Hammarby till slut. Så jag tycker att det var väldigt tydligt att man klev in med tanken att det är 180 minuter. Och allt annat hade ju varit konstigt med tanke på att det är det upplägget är.
Ja, och jag reflekterar väl också att oftast kan det ju kännas som de första 90 minuterna är en transportsträcka. Trots att de har tänkt på allt det här som du beskriver, så upplevde jag inte att det var den känslan i matchen, utan snarare två lag som ändå ville gå för det och som du säger få så bra resultat inför en retur som möjligt. Totalt sett så är ju faktiskt 1-0 ett lyckoresultat för alla neutrala, för att det blir ju en spänning, det blir ju ett Häcken som ska försvara på egen borg. Du har ett Hammarby som jag var inne på förra veckan som kommer komma så jävligt hungriga. Du har också två ungdomliga själar då, och i ålder också, med Skröder och Josuba, som gör en målgest på bortaplan, som jag råkade även se i kommentarsfältet att Stina Lennarsson hade blivit taggad i någonting med, jag minns inte exakt vad det var, men något åt hållet är vad tycker du om målgesten eller sådär, och hon lugnar den här personen och säger det kommer en retur också, håll till godo ungefär, och är det någonting man vet med Lennarsson så är det att hon lägger ju inte fingrarna emellan, alltså det där är pangbom och plåster på såren. Alltså, så att jag tror ju att vi har en ännu grisigare faktiskt retur att vänta. Skönspel, not so sure. Men bryr mig, nej. Jag tycker att det ska vara det här intensiteten. Jag tycker det ska kännas som ett derby nästan. Och mellan de här lagen så är det ju lite som att vi har fått ett extra derby till skänks. Även om det inte är ett derby rent korrekt talat, utan mer bara känslan av det. Och jag tror ändå att den liksom hade ingredienser för att skapa den här klassiska irritationen som man vill ha för att det ska bli ett roligt andra möte. Och just 1-0 med sig, det är ju fantastiskt för oss neutrala. Men vi ska kanske prata just om det där som också adderar extra krydda till ett faktiskt avgörande. För du säger ju själv att Skröder var det som på pappret var avgörandet. Skröder får ett gult kort i första halvlek i slutet, där hon gör en eftersläng mot Joramo, och såklart gult. Det är såklart situationen över. Hon tycker att hon blir tilltufsad. Hon känner att hon borde ha fått något med sig, men blir då lite manglad mellan två spelare. Men i slutet av den sekvensen så går hon också med benet mot Joramo i ren protest och frustration. Känslan är ju att Skröder är ganska övertänd. Hon har i 2 minuter in på första halvlek, när matchen startar, så har hon en rejäl tackling på Bragsta. Vilket jag tycker egentligen, det är korrekt med en frispark. Det ska inte vara mer. Hon går tufft åt. Men egentligen så är det ju mer att Bragsta använder momentum och är smart. Så att jag menar, det är inget fult på så vis. Men så har vi ytterligare en situation som du gjorde mig varse på, Anna. För sen sprang jag iväg och kollade på. Jag jobbade lite här fotboll på kvällen och kunde inte se andra halvlek så fräscht som du. Så det har jag jobbat in i efterhand. Men det är ju en situation med Alice Karlsson. Där Skröder faktiskt puttar ut Alice Karlsson över. Det är ett inkast där Skröder puttar Alice Karlsson i ryggen. Ja, God knows why. Det är fördröjande av spel. Hon puttar ju faktiskt en annan spelare ut över linjen. Och hon tappar nästan balansen. Det är en skadrisk bara idé. Jag skulle vilja hävda att det där absolut är ett andra gult kort. Och då betyder ju att Schröder är no-go i en sista match. Vad är dina tankar, Anna?
Känslan var ju verkligen att hon levde extremt farligt där, Felicia Schröder, med tanke på att hon dessutom då har det här gula kortet från efterslängen i den första halvleken. Och hon sa det själv också efter att hon hann bli orolig, för att det är klart att hon vet att hon har händerna uppe där. Sen hon var verkligen så, det var inte meningen. Det var ingen kraft i det. Försökte liksom tona ner sin intention, men tittar man på bilderna så ser man ju att det är två armar uppe. Sen är det väl ganska raka armar. Det är inte så att hon knuffar till liksom och har någon kraft riktigt i det. Men som sagt, Alice Karlsson känner ju också av att armarna kommer där såklart. Och trillar ut över. Det hade mycket väl kunnat bli ett andra gult. Sen så vet man ju att känslan bland domare ofta är att det ska krävas mycket för ett andra gult för att det då blir ett rött och att de har det i baktanken. Men det kändes inte riktigt som att Gasperotti, domaren i den här matchen, tänkte så mycket på sådana saker överhuvudtaget. För det kändes som att det svajade lite. Det var ganska irriterat bland spelarna efter att man inte kunde prata med domaren alls för att förstå nivån. Och Anna Anvegård var väl inne på att hon hade sagt lite roliga saker efter matcher och också dömt lite roligt. Ja, de var inte helt övertygade om domarinsatsen i det. Men i det fallet så tycker jag ju att de ska vara glada för att det hade varit ett ordentligt avbräck om de hade haft Felicia Schröder avstängd i returen.
Ja, och du vet, jag börjar ju tänka ett steg längre nu och ponera att de tappar Schröder i sommar. Vem ska vara den där spjutspetsen? För jag menar, något som hon var lite övertänd, men jag tycker ändå hon visar en internationalitet i sitt spel under den här matchen. Det finns en tempoväxling i henne som jag tycker hon verkligen har blommat ut på bara kort tid. Det känns som att hon också har, hon känns farlig hela tiden. Och jag undrar vem som skulle kunna ersätta det. Det jag ska säga med henne, och det jag tror också är Tony Gustafsson som satt på läktaren och också var med i er sändning, kika lite på, det är ju faktiskt ansvar i straffområdet offensivt. Du har ett läge, absolut. Hon tar emot bollen på bröstet. Det är en jättefin boll. Jag tror det är Anvegård som slår den i första halvlek. Förbi första mittbacken. Schröder har gott om tid på sig att ta emot den, behandla den på bröstkorgen för att sen gå på ett avslut men misslyckas. Och där vill jag ändå liksom, okej, det kan hända. Man får en dålig touch. Men om vi ska behandla Schröder som en världsstjärna så är ju kravställningen att det där ska ju vara mål. Alltså det där är ett jättebra målläge som inte förvaltas. Och jag tror själv att hon är besviken på den. Men jag menar, okej, det händer. Men jag pratar kanske egentligen mer om den situationen där hon blir superen i straffområdet. Tittar upp och söker passning till Josoba på vänsterkanten som kommer efter henne. Det där för mig är inte bara, jag vet att de har övat lite på det här samspelet på innan träningen och de gjorde en liten grej av det, att ja, men målet kom ju faktiskt till av att Josef bara spelade i Schröder, jada, jada. Men Schröders måste första tanken vara, tycker jag, om man ska tänka internationellt, jag ska göra mål. Vilket jag tycker oftast hon gör. Jag menar, vi pratade ju om senast i landslaget att hon klackar bollen, inte för att passa utan faktiskt för att försöka göra mål på ett helt orimligt sätt. Att hon söker en passning där tycker jag att lägga över ansvar. Det är att hon får mycket tid att tänka och jag tror ändå hon tänker, ja men passar jag nu så blir det ett säkert mål. Problemet är ju bara att försvarsspelaren i det här läget då hinner i kapp och också parera situationen. Så att jag skulle vilja säga så här att Schröder har så mycket i sig. Men hon är fortfarande valpig i vissa saker. Där man väntar på att hon ska bli den här cutthroat. Det är jag och ingen annan. Hon ska inte bli själv, visst är inte det jag säger. Men just i de här lägena som jag pratar om man sett matchen så förstår man säkert vad jag säger. Men det är någonstans en ny nivå som hon behöver hamna på. Och det här är inget kritik vill jag bara lägga till. Utan snarare att här, hon är inte en helt färdig produkt och det är väl inte konstigt på något sätt. Men den intensiteten hon har är superinternationell. Så att det ska bli jäkligt liksom, mäktigt att se vad hon kan hamna på när vi sen summerar hennes karriär.
Ja, för man ska ju komma ihåg, det är lätt att glömma det med tanke på hur länge vi har haft med Felicia Schröder ändå i stora sammanhang. Jag menar, vi har sett henne skjuta häcken till Champions League för flera år sedan redan. Hon är ju bara 19 år. Hon har ju fortfarande mycket kvar att lära, och det har hon ju själv varit tydlig med apropå en framtida flytt, att hon känner ju fortfarande att hon verkligen utvecklas i Häcken, att hon därför inte heller känner någon super stress att kasta sig på första bästa utomlands. Sen så känns det ju som att toppklubbarna kommer ju stå uppradade för att signa henne redan i sommar, så hon lär kunna välja och raka. Allt annat skulle förvåna mig något enormt. Jag menar, hon gjorde 30 baljer i damallsvenskan i fjol. Hon har redan visat upp sig liksom, men som då 5 mål i Europa Cup så här långt. Visst, det har inte blivit något i landslaget än, men det är ju bara en tidsfråga innan det första landslagsmålet kommer. Så att det är lätt att glömma. Men om vi nu då tänker, vi har ett utgångsläge där vi har ett Häcken som leder med 1-0. Det är en ganska skör ledning i ett sånt här läge. Jag menar, de kommer inte kunna gå in för att backa hem och försvara likt de gjorde mot Eintracht Frankfurt när de hade 3-0-ledningen från bortaplan. Samtidigt så har vi ju ett Hammarby som måste skapa målchanser. De hade enorma problem att faktiskt ställa till det för Häckens försvar, för Fanny Birkisdottir i målet. Det var ju inte så att man kände att hon behövde göra de svettigaste räddningarna i den här matchen. Och det är ju ett problem för Hammarby. En annan grej, vi har pratat jättemycket om den förbannelse som vilar över den stora arenan i Stockholm för Häckens del. Det är ju jobbigare för Hammarby att åka till Hisingen, för Hammarby har aldrig någonsin vunnit på Hisingen sen de kom upp i damallsvenskan och då ställdes mot Häcken. För jag menar, Häcken har ju bara funnits sen 2021. Sen Kopparbergs Göteborg valde att lägga ner sin damverksamhet och den växlade över till Häcken. Hammarby kom upp, blev ju snabbt en kraft att räkna. Men tittar man liksom de första matcherna där, ja men då vann Häcken stort på hemmaplan. Det, alltså, jag tror de gjorde 9 mål på 2 matcher på Hammarby, de 2 första matcherna som spelades på Hisingen. Sen så har det ju blivit desto skralare segrar. Alltså det har blivit uddamålet, det har blivit någon 2-0-seger och sådär. Men jag tror att målskillnaden totalt sett de två lagen emellan på Hisingen är 14-2 till Häckens favör. Och då vet vi att Hammarby har haft spelare som Ellen Wangerheim, Madeleine Janogi, man har haft en Katinka Tandberg, man har haft liksom folk som har varit avgörande i de där lägena. Nu ska man få hål på Häcken på bortaplan. Och det känns som den största nöten för Hammarby att knäcka inför den här returen.
Ja, och då kan man ju fundera på hur ska de göra det. Och
vi kan ju tillägga där bara också då att man har ju till exempel inte Vivlia-lånet från Arsenal tillgängligt i Europaspel. Inte heller Marie Nyhagen som vi har sett en hel del i damallsvenska sammanhang. De är ju inte tillgängliga i offensiven för Hammarby i Europacup.
Nej, och där det jag skulle säga var att jag, alltså, det som är så viktigt med Hammarbys spel är att få numrärer med sig. Och kanske något som de inte riktigt lyckades med mot Häcken här på hemmaplan då var ju att kanske få med sig sina ytterbackar eller wingbacks eller vad ni vill kalla dem. Alltså att du behöver verkligen trycka upp laget. Du måste våga, du måste vara modig där. Och det jag tror vi kommer se Häcken som hanterar sin hemmaplan på ett liknande sätt i frenesin och just den här aggressiviteten. Men du behöver ha ett Hammarby som nästan lägger över liksom trycket på offensiv planen, vad vågar kliva högt, vågar pressa aggressivt. Och jag tycker inte riktigt de har de spelarna offensivt längre att ha den där snabba första tempoväxlingen, så de känns inte lika skräckenjagande. De har väldigt många fina med bollen, men jag menar Renberg tyvärr är inte på riktigt ännu på den nivån att man kan säga att det där är liksom en tung striker. Hon har en utvecklingsväg att gå. Och tittar man på Fanny Petersson så förstår jag faktiskt inte det bytet. Jag tyckte inte att det var där man skulle byta. Jag tyckte Sörum hade en sämre match och jag såg inte riktigt hur hon skulle komma in i den riktigt. Sen förstår jag att Sörum har kanske en annan ansvarsbörda i det här laget, och man ville få in, det var väl Hasun som kom in när Pettersson blev utplockad, men jag menar Pettersson kan ju definitivt vara det aviga i Hammarbys spel. Men jag skulle säga så här, du kanske inte kan laborera jättemycket med personalen, men det du kan göra, det är att du har ett modigare spel. Och jag menar, jag minns det mot, jag tror det var mot United, jag tänkte på de här sakerna, att du får inte bli feg om du spelar så som Hammarby gör. Du måste hela tiden vara ett framåtlut. Du måste ha ett försvarsspel framåt, ett anfallsspel framåt, där första tanken hela tiden är att bollen ska färdas i den riktningen. Och jag tycker inte att de riktigt lyckas med det i den här matchen. Och det är väl första steget då, att liksom gå tillbaka mer i deras spel. Det är väl den delen då. Och sen så tycker jag att Joram och Koivisto behöver höja sig inför det här mötet. För att, och då säger jag inte att de hade en dålig match. Jag vill verkligen vara tydlig med det. Jag tycker inte att de är dåliga. Men det handlar om bollbehandlingen och ha planen klar. Och där lyckas de inte. Och det är det som jag tror är skillnaden på när Hammarby kan äga en match och inte. Så att jag förstår ju. Du kan, som wingback kan du inte springa upp om du inte vet att ditt lag är med. Alltså det liksom, allting hör ju ihop. Men efter den här första armstormningen så gissar jag ju att Hammarby är bättre rustade inför andra i att hantera just det. Men oavsett så kommer ju inte det här vara en lätt historia. Och du har precis pratat historik. Det är klart att det där spelar till viss del roll. Spelarna kanske inte funderar lika mycket på det. Kanske en Alice Karlsson gör, för att hon har varit med hela vägen. Men varenda kotte i det laget tänker kanske inte jättemycket på det. Och det är ju ingenting som jag tror att William står, tjejer, vi har aldrig vunnit det här på bortaplan. Jag tror inte att det är där man trycker på det, utan snarare försöka komma tillbaka till grunderna.
Verkligen så. Och det ska bli spännande att se. Det är ju två lag som har tagit liksom varsin väg till att bli en stormakt inom svensk fotboll. Jag var inne på det, vi hade liksom ett Kopparbergs Göteborg som stod där on top of the league. Allting raserades, man la ner satsningen, vilket ju när man tittar i backspegeln nu var det absolut bästa de kunde göra i det läget, för att då fick laget flytta från Valhalla IP, de fick flytta in i en större organisation, de fick bättre faciliteter runt omkring, de kom in i en välmående klubb i form av BK Häcken och har kunnat växla upp därifrån, och de har ju varit med i toppskiktet hela vägen sen dess. Sen har de haft oväntat svårt att vinna det där SM-guldet som till slut kom i fjol, medan vi har ett Hammarby som ju var nere i elitettan och som där och då bestämde sig för en långsiktig satsning kring hur man skulle lägga upp planen för att bli ett lag som vinner SM-guld och som sen växlade upp det där, växte in i den kostymen. Kanske snabbare än vad både vi och de själva hade trott, med tanke på att det blev ett SM-guld redan 2023, även ett cupguld. Man tog liksom dubben det där fantastiska året, och nu för tiden så är det ju de två lagen man snackar om, även om Rosengård var uppe och gjorde den här helt sinnessjuka säsongen när man bara förlorade en enda match, så har det ju känts som att Rosengård liksom har dalat i sin kraft, medan vi har ett Hammarby och Häcken och ett Malmö FF nu som då vill upp och störa de här två lagen. Men det är häftigt att se, och det kommer bli väldigt kul med matchen på fredag. Så jag är så otroligt laddad. Vi kommer ju liksom skruva upp temperaturen rejält inför den här matchen. Både vi och vädret. Jag kollade precis prognosen. Runt 20 grader och strålande sol står det på Hisingen på fredag. Så att det finns ju liksom ingen anledning för folk som har möjlighet att ta sig till Hisingen att inte göra det. Jag hoppas ju verkligen att det blir en enorm inramning på den här matchen. Och har man inte möjlighet att ta sig dit, då får man väl liksom lösa parasoll så att man kan ställa en skärm i en god skugga, och så får man titta på Sportbladet, för vi kommer ju givetvis sända den. Är det någonting mer du känner att du vill ha sagt runt Europacupen?
Nej, jag tänkte bara kommentera att om det är på Hisingen så kommer det regna, så jag vet inte vad du snackar om med sol.
Jag har blivit lovad att första maj tydligen alltid är fint väder i Göteborg.
Nej, men då så.
Så vi, prognosen ytterst positiv än så länge, men jag kommer absolut packa den kläderna. Jag glömde det sist och det fick jag ångra bittert. så det blir det. Vi kan ju också slänga in med bara innan vi stänger den här att visst, det är ju pissigt hur lite pengar man får för den här turneringen. Det blir ett skämt när man samtidigt kan leka sig till så mycket pengar i en 7-mot-7-turnering som World Sevens bjuder på, att UEFA inte bjuder till mer här. Förhoppningsvis kommer du gå i rätt riktning, men det som verkligen lockar i det här, det är ju det faktum att det kan finnas en direkt plats till Champions League nästa år i potten. Det är ju så att Europacup-vinnaren får en plats till den tredje rundan i kvalspelet på mästarsidan, som vi var inne på i förra avsnittet. Men skulle det vara så att något av de lagen som är direkt kvalificerade till Champions League, till den här ligafasen nästa år, också går och vinner Champions League i år, då kommer den platsen för title holders att gå till de som är title holders i Europa Cup. Och det är ju så att Barcelona och Bayern München till exempel redan är direkt kvalificerade. Sen så kommer de som vinner ligan i Frankrike att vara direkt kvalificerade, samt ettan och både ettan och tvåan i Frankrike och ettan och tvåan i England är direkt kvalificerade. Så tar sig Arsenal upp på en andra plats, de ligger ju där i en haltande tabell och jagar, ja, då och sen vinner Champions League, kommer Lyon etta eller tvåa i Frankrike, vilket är absolut högst troligt, jag kan inte se något annat hända. Då finns det ju en Champions League-plats att spela om också, och då finns det ju lite miljoner man vet att man kommer kunna casha in redan nästa år. Man har också någonting att verkligen locka med vad gäller när man ska plocka in spelare i sommar, eller eventuellt få folk att stanna kvar lite till.
Ja, men om inte det motiverar nog så vet jag fan inte vad. Så att nej, jag hoppas, det känns ju inte som att spelarna på något sätt visar att de inte brann för den här, utan tvärtom. Så att jag tror att motivationen sitter där, och du är inne på liksom det som kanske klubbarna framförallt funderar kring. Och det är klart att när det kommer till det ekonomiska så sitter vi alla bara och väntar på att det där ska korrigeras. Men här och nu så är ju den där direktplatsen av högsta relevans. Så med de orden så stänger vi Europa Cup för nu.
Det gör vi, och så tar vi en kort paus och är alldeles strax tillbaka med lite snack om damallsvenskan. Ja, för nu är ju damallsvenskan tillbaka också efter det här landslagsuppehållet. Det känns ju som det var 100 år sedan vi såg damallsvensk fotboll sist. Och det blir ju också lite hattigt i och med att då varken Häcken eller Hammarby har spelat damallsvenskan i helgen. Så är heller inte då deras tilltänkta motståndare i den här omgången. De matcherna är liksom framflyttade. Så att det kommer ju bli en veckoomgång för Häcken och Hammarby efter den här helgen. Och sen så tror jag att det är 27 maj eller något sånt de spelar den andra matchen som behöver flyttas på grund av Europacupen. Men vi har ju sett en del lag in action, och Saga, du kikade lite extra på ett sånt lag som Malmö FF som nu är uppe i serieledning i damallsvenskan.
Ja, och när du lägger upp det så är det väldigt svårt för mig att gå in i med ingången att jag tycker inte att Malmö imponerar för 5 öre. Men det gör jag inte. Jag tycker att de ser så trevande ut. Det ser inte ut som ett lag. De vinner sin match. Men det är inte så att jag upplever ett övertag på BP som är så markant att det, okej, så här, de skapar en hel del, absolut. Men det är något som inte kilar, va? Alltså, du vet, det är bara en känsla. Och det är alltid lite luddigt att prata känslor när man kommer till spel och så vidare. Men jag har tagit mig friheten.
Att, jag gillar när du tar dig friheten.
Jag har tagit mig friheten att renovera Malmös startuppställning.
Okej. Okay.
För jag är fortsatt väldigt konfunderad över varför Mia Persson, som var en av bästa mittfältarna förra säsongen, fortfarande sitter och tragglar på den, ursäkta, jävla bänken. Det är så tydligt för mig när hon kommer in i matcherna att hon har en helt annan blick för spelet. Hon är pådrivande. Och så sa du till mig någon gång, så sa du, Saga, men vem ska du plocka bort då? Och det är ju faktiskt en väldigt värlig fråga. För man kan ju inte bara stå här och att en spelare liksom ska in.
Nej, man får inte sätta in en extra spelare bara för att det är inte okej.
Konstigt. Märkligt att man inte får det. Så, vad har jag gjort då? Då har jag gjort om formationen lite. Jag har tittat på vad Malmö har för spelare. Och jag har funderat på såklart vilket mot... Nu ska jag verkligen lägga till. Det finns en liten sån här... Vad ska man säga? Förutsättningarna där för den här uppställningen är att man ska driva på matchen. Det här är inte en match mot Häcken eller Hammarby eller Kristianstad. Det här är en matchbild typ mot ett BP. Eller som jag kanske då gissar mot ett Rosengård i nästkommande. Där man skulle kunna få ut någonting av att ha lite bättre tryck offensivt. Mer offensiva spelare men fortfarande ha en väldigt trygg bas. Så, låt mig ta fram mitt papper.
Oj, 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 du har verkligen skrivit upp här ordentligt. Jag gillar det.
Jag tänker inte göra bort mig den här gången. om vi utgår från... Det finns lite olika scenarier. Men om vi utgår från en fyrbackslinje så kommer jag säga att det ska vara en 4-2-2-2. Ja, och de som inte är superbekanta med den typen av uppsättning, det kan man också säga att det är en 4-4-2 om man så vill. Men det handlar egentligen om att man ska få in väldigt många centrala spelare. Och det handlar också om att de ska vara lite olika bredd. Så att om vi säger att basen, vi börjar nerifrån då för att vara lite pedagogiska. Sechira ska fortsätta i mål. Men om vi då har en fyrbackslinje på det sättet jag har tänkt så ska det ju vara en Petrovic till vänster. Det ska vara en Karlsson, Löfqvist, Hoff, Persson till höger då. Så det är av en fyrbackslinje, det var ju från vänster till höger. Vi får in Lilja och Persson som två sittande mittfältare. Lite smalare, hjälper till att bygga stabiliteten när jag då gissar på att en Petrovic kan fylla på lite offensivt. Eller framförallt en Hoff Persson, för är det något vi vet med Hoff Persson är att hon är duktig på att komma på den högerkanten. Och då frågar man ju sig, men vad ska Seger vara? Seger ska vara i nästa tvåled. De ska vara lite bredare de här två spelarna. Och då har jag lagt in Ivanovic. På den här nivån, i den här lagdelen så att säga. De ska utgå centralt men kunna blomma ut. Och vi kan inte se Seger springa på högerkanten i yttre korridor. Det är inte det jag säger. Snarare då en Ivanovic som får ta det ansvaret. Det betyder ju också att Petrovic, vänsterbacken i det här fallet, får hålla sig lite mer bakåt. Hon kan inte flyga på hur mycket som helst. För där ska Ivanovic kunna blomma ut och båga ut till vänster. Och då frågar man ju sig, men vad ska du göra med Skog eller Russell? För det är ju två spelare, jag menar Skog i synnerhet, har jättefint samspel med Hoff Persson. Det kan vara hon också. Det kan vara Ivanovic, det kan vara Skog, det kan vara Russell. Du kan då få Seger på vänsterkanten och Skog på höger. Det där är smak och tycke, de spelarna emellan. Så jag säger ändå att på den här lagdelen så kan det vara ett val mellan tre spelare på en position. Och då är det Ivanovic, Skog, Russell. Välj då den som är mest form. Seger ska vara på planen, hon är där. Men du har också Milivojevic som ett alternativ för den här lagdelen. Beroende på om du behöver ännu mer finess så kanske det är hon som kommer in. Men Seger ska in där. Så för att bara upprepa. Vi har Lilja Persson två sittande. Men i nästa led så kan det då vara Ivanovic typ Seger. Där bottnar jag då. Och sen har du två forwards i Daquila och Kanute. Men om jag nu ska stöka till ännu ytterligare. Det kan ju vara så. Att man behöver ett lite mer aggressivt pressspel. Jag tycker inte Kanutta är särskilt bra på det. Men jag vill ju ha henne på planen fall det blir ett inläggsspel från Hoff Persson till exempel. Då kanske det är så att jag måste dra ner Daquila i förra lagdelen. Och putta upp en Ivanovic. För Ivanovic har speeden i att kunna vara just det här första pressen. Och det kan man ju ändra under matchens gång. Så att det är väldigt många rörliga moment. Och det här är svår fotboll nu. Nu är det liksom inte bara 4-4-2 sjunga upp bollen. Utan... Varenda spelare har en funktion i den här uppställningen. Man kan också välja att köra en trebackslinje för att göra det ännu stökigare för alla. Och då får du in till exempel en Skog och Ivanovic samtidigt. Då tar du bort en av ytterbackarna som då får en av dem får agera mer mittback. Du kan också sätta Nevin in istället och köra en helt mittbackstrio. Så ni hör, jag har verkligen tänkt på alla eventualiteter den här gången. Och det var ju kanske lite stökigt om Anna säger det rent bildligt som jag gör. Anna kanske kan få en bild sen så hon förstår vad jag snackar om. Men summa summarum är så här. Det måste komma fler spelare närmare bollen. Och jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker för ofta att vi ser Malmö-spelarna springa själva, transportera boll själva. Kanske hitta någon passning in till en kompis. Jag tycker inte att det känns som att det går på ett snöre. Jag tror att det löser sig om du får in både Lilja och Persson centralt. Du får Seger högre upp i banan. Du kan få lite mer explosivitet kanske i då Ivanovic. Men centralt som bågar ut så att det blir en annan typ av rörelse för motstånd att hantera. Men Daquila ska fortsätta vara centralt. Kanute ska fortsätta vara centralt. det är lite sådana saker, för då kan du också få lite fler alternativ i ditt anfallsspel. För nu är det väldigt förutsägbart. Jag tror inte att det är många som möter Malmö nu som känner att oh shit, vi vet inte vad de är på planen. För det är väldigt slentriant, upplever jag. Det är mitt tycke. Så att, ja, det kanske inte var jättepedagogiskt när jag väl landade i det. Men jag har tänkt väldigt mycket på det. Det hör du väl?
Det har jag absolut. Och jag känner ändå att du lyckades leverera. Jag tror att jag förstår hur du tänker.
Ja, men det är så.
Jag sitter ju ändå i det här rummet och ser smart ut, som du var inne på tidigare. Det är skönt att jag någon gång i livet äntligen får se smart ut.
Är jag nu måste ju, mot dig själv.
Men jag måste ju också rätta mig själv här, apropå det. Malmö ligger ju tvåa i serien, har inte förlorat än så länge, men det har ju inte heller Kristianstad gjort som har gått rent. Det är ju faktiskt Kristianstad som leder den här serien just nu. Ett Kristianstad som vi pudlade om direkt efter att ha sett den inledande omgången.
Det är också en av de största oken som jag bär på hela, alltså jag kommer bära på hela säsongen, att jag har lagt dem på 10:e plats. Alltså det, och grejen, det var för att senaste kuppen såg så jäkla körigt ut för dem. Och sen så tittar man på deras offensiv, man bara, ja, det kan ju funka. Men, och det har ju uppenbarligen gjort. Satan vad tunga de ser ut.
Ja, och de har gjort flest mål hittills med 8 gjorda. De möter i nästa omgång ett BP som ligger sist i tabellen. Så att jag tänker vi pratar lite BP. Ja, vi pratar lite mer om Kristianstad i nästa avsnitt. Jag kommer att vara på plats och se den matchen på Grimsta. Så då tänker jag att vi kan dyka ner lite mer i vad det är som funkar så fint i Kristianstad. Så länge det fortsätter göra det förstås. Vi kan ju inte ta för givet att det kommer bli en seger mot BP. Men som det ser ut just nu så borde det ju bli det. Den matchen har vi att se fram emot i helgen. Vi har ju också ett Malmö-derby att se fram emot i helgen. Det första för säsongen. Rosengård mot Malmö FF. Och de befinner sig ju i vitt skilda ändar av den här tabellen. Rosengård har hittills plockat en poäng på de tre inledande matcherna, medan vi har Malmö då på 7 poäng så här långt. Så det blir väl matcher vi kommer kunna snacka lite mer om nästa vecka. Vi har ju också en match som spelades i princip alla väderlekar. Jag kan också störa mig lite på att den här matchen låg där den låg. Att den spelas i Stockholm samtidigt som det spelas en första Europacup-final i Stockholm. Det handlar om Djurgården, IFK Norrköping, en match som slutar 1-1. Du kikade lite på den. Vad kände du när du såg det som utspelade sig på Kristineberg i sol, regn, hagel och allt vad fan det var som pågick?
Jag sa ju innan att det är ett extra derby som inte egentligen kan kallas ett derby mellan Häcken och Hammarby. Och har inte börjat känna som att Djurgården och Norrköping typ lite är det. Alltså satan vad det smäller när de möter varandra. Å andra sidan så smäller det ju alltid när Norrköping spelar mot vilken motståndare som helst. Jag har varit livrädd för att möta dem, helt ärligt. Jag hade varit, alltså jag hade nästan varit så här, jag tror jag är lite sjuk. Nej, skämt åsido, jag var inte den typen av spelare. Men oavsett det var, om jag ska nu prata rent fotbollsmässigt, det var inte den mest välspelade tillställning. Alltså det var rasande tempo som jag inte tycker att spelarna behärskade. Det var mycket skicka iväg bollar framåt, upp med näve i luften, sorry, dålig timing. Alltså det kändes som att det var, handlade mer om intensitet än kanske fotboll, om du förstår vad jag menar. Det jag ska säga är att Watanabe är ju på en egen hylla. Alltså det är en riktigt bra spelare. Hon löser saker på egen hand. Hon har, trots sin storlek, så känns hon ändå kraftfull. Hon har ju ett jättefint tillslag. Så det är ju en superlyckoträff att ha henne i laget, såklart. Men utöver det så var det var ingen välspelad match. Och jag måste säga att jag fortfarande inte riktigt kan sätta fingret på Djurgården. Alltså Norrköping vet jag typ vad jag kan få av dem och jag vet ungefär vad spelarna. Men Djurgården känns extremt svajiga. Inte bara utifrån att liksom man förlorar stort mot Kristianstad och sen alltså att det hela tiden fluktuerar i själva resultaten. Men just i spelet så är det är lite oklart. Och jag tror det kommer mycket från att de vill ha en hög press. De vill vara aggressiva, de vill vara snabba framåt. Men det är ju inte alltid timing i det. Och då kan det bli lite det här att det är svårt att utläsa vad var tanken och då jämfört med utförandet. Sen är det ju som Ceci Åstrand har snackat mycket om, att det är ett ungt lag. Man ska orka en hel säsong. Vissa dagar så är det kanonbra form, andra dagar inte det. Så att jag måste säga att Djurgården fortfarande är lite av ett enigma för mig. Jag måste fortfarande klura ut vad de handlar om. Men där är jag inte riktigt än.
Nej, vi har en lång säsong på oss att försöka klura ut lite mer av det. Med det så stänger vi damallsvenskan för det här avsnittet. Vi tar en kort paus innan vi ska blicka ut lite i Europa igen. Ja, för det har ju spelats mer fotboll i Europa än den Europa-fotboll vi inledde det här avsnittet med, som var helsvensk. För det är ju så att samtidigt som Europa Cup spelas så går ju Champions League in i semifinalfaser. Och där har vi ju då ett Bayern mot Barcelona som ändå har ett resultat som ger hopp inför returen för Bayerns del. Men vad tror du, har de någon chans att slå ut Barcelona?
Alltså med tanke på att jag tyckte att Barcelona såg väldigt trubbiga ut. Och att de egentligen hanterar bara att det var en bortaplansmatch. Jag känner att de kommer mosa Bayern i returen. Det är min initiala... Alltså Bayern står upp jättebra. Men det känns mer som att det var på grund av att det var bristfälligt i Barcelona än att Bayern utmanövrera dem. De la väl upp sig i en 5-4-1, vill jag ha det till och med 4-5-1 ibland. De har ju också Kett utvisad som drar Parayuelo i håret. Det har börjat bli lite väl ofta nu på senare tid.
Varför har folk börjat lyckas dra i håret istället för i tröjan helt plötsligt? För det var ju samma som när Sverige tog sig vidare till ett F19 EM här, så blev ju Fanny Petersson dragen i håret av en italienska.
McCabe
som inte åkte ut på grund av det.
Och det har hänt väldigt mycket på här sidan också i Premier League. I och med att jag jobbar med det så har jag sett en del sådana. Calvert-Lewin hade ju en situation med, var väl, nu ska jag inte säga fem, jag tror det var Kukurea, men skitsamma. Martinez var det ju i United. Skitsamma, det var som sagt inte viktigt i detta. Men just att det har hänt lite för många gånger nu på senare tiden. Och då tänker man lite så här... Alltså, jag tycker inte det är en ursäkt att man försöker dra tröjan. Jag bryr mig mindre om det. Alltså, det är så jävla korkat, ursäkta. Det är bara sluta med det. Det är tramsigt.
Med tanke på att det har hänt så många gånger nu det senaste. Jag tycker det är lite intressant, för jag träffade ju Fanny Petersson inför den här första Europacup-matchen och pratade lite också om att hon hade varit iväg med F19 och frågade, men vad tänkte du där när du blev dragen i året? Har du varit med om det innan? Då var hon bara, nej, det har jag absolut inte. Och jag tänkte direkt, det här rött, för vi har precis haft en genomgång med domarna som var väldigt tydliga med att hårdragning är lika med rött kort. Så det har ju också varit uppe på den nivån. Det är liksom så mycket som helt plötsligt nu bara gör att alla drar i håret och åker ut. What the fuck?
Ja, men verkligen mycket på senare tid. Men för att återgå till matchen så Bayern skapar väl inte hiskligt mycket framåt. Och jag är väldigt övertygad om att Barcelona på hemmaplan kommer att ta över den här matchen och städa av den. För att säga det respektfullt, men det kändes inte alls som att Bayern hade någonting. Sen så klart de vände ju matchen och får med sig ett resultat. Så det är ju bra jobbat, men... Jag fick inte se Barcelona på sin högsta nivå. Så jag ser väl ändå Barcelona som vinnare i det dubbelmötet.
Ja, och det väntar ju då en returmatch på Camp Nou dessutom. Det blir förhoppningsvis en häftig inramning till helgen när det där ska avgöras. I den andra matchen så var det ju ett Arsenal mot Lyon. Ett Arsenal som vet hur det känns att slå ut Lyon. Gjorde det i fjol, men som också vet hur det är att åka på ganska stor stryk mot Lyon. Mötte ju dem i ligafasen här. Nu leder man inför returmötet och det kan man ju tacka Lyon för.
Exakt vad jag tänkte. Alltså jag verkligen så här... Nej, alltså det var inte ett rimligt resultat utifrån matchbilden. Alltså Lyon ägde verkligen hela första halvlek. Och det som ska sägas är ju att Arsenal gör en bättre andra. De tar sig in i bättre situationer. Men det är på grund av Lyons egna misstag, bortbjudningar, som de faktiskt förlorar denna matchen. Så jag chockades över att... Jag satt och pratade med min man och bara... Men det är en enkel tvåa på den här. Alltså det om man nu ska prata betting, alltså bara så här, det är inte en chans, alltså verkligen. Och sen så går man in och kollar andra halvlek och bara nej, det här tog en sväng som jag inte hade förutspått.
Nej, verkligen så. Och det ska bli kul att se den returen. För där känns det ju desto mer öppet. Det känns som vad som helst kan hända i Lyon. Arsenal i ledningen inför returen kan mycket väl ta sig vidare till en final. Men Lyon, det finns ju inget lag som vet mer om att spela i Champions League, som vet mer om att ta sig till en final än det laget som har vunnit turneringen flest gånger av alla. Det finns mängder med rutin och erfarenhet där. Så att, ja, den kampen ser jag verkligen fram emot att se returen på.
Ja, och jag menar, Endler har ingen bra match. Alltså, jag tycker hon går bort sig ett par gånger. Det är ju första målet definitivt. Det jag skulle säga var också, om man tittar på bänken som Lyon har versus vad Arsenal hade att sätta in. Alltså det är dag och natt. Och jag menar, man kan sätta in en sån som Katoto, som annars borde vara en startspelare, säger vi. Dumourney, jag hörde någonting om att hon har haft en liten känning eller sådär. Men där har du en spelare med sparkapital. Chawinga, sparkapital. Bacha, sparkapital. Alltså det är spelare på bänken som jag pratar om nu som inte... Alla kommer inte till spel, men vissa av dem gjorde. Men min känsla är ändå att Lyon kommer att kunna vända den. Men det som den känns mer vidöppen nu än vad jag trodde på förhand, definitivt. Så det är verkligen två väldigt fina semifinaler vi har i Champions League. Och jag tror, alltså så här, jag säger att Barcelona kommer mosa Bayern, det tror jag väl. Men kanske inte de första halvleken, om vi säger så då.
Nej, vi får se. Det görs... Det ska ju också då spelas i helgen, då avgörs det vilka som tar sig till Oslo. Det är ju där finalen kommer att spelas. Jag tycker ju kanske inte det är det sexigaste att åka till. Men vi hoppas ju att lagen tycker det, och det kommer ju bli norsk representation på hemmaplan och så vidare. Så att det blir säkert häftigt på Ullevål. Jag hoppas att Norge bjuder upp till en rejäl inramning till den här finalen som vi väntar senare i maj. Om man bara tar och kikar lite på vad som har hänt i övrigt i Europa, så har jag två grejer jag studsade till lite på. Dels så var det ju ett City som hade kunnat säkra sin WSL-titel. Då skulle visserligen också resultatet gått med dem nu i veckan när Arsenal möter Leicester. Det hade väl varit mindre troligt att det skulle göra det. Men... City lite nerver där kanske, förlorade mot Brighton i ligan nu i helgen. Kanske började smyga sig på lite vad det är de håller på att göra. De har ju fortfarande en god chans att ta hem den här ligan såklart. Det återstår ju två omgångar för City. Framförallt så är det ju stökigt med WSL med tanke på att Arsenal har massa haltande matcher. De har bara spelat 17 omgångar medan de flesta andra lagen ligger på 20 omgångar så här långt.
Det är inte bra. Det är inte bra.
Nej.
Alltså upplägget generellt, för det blir inte bra för ligan.
Nej, och nu när det då ska kliva in i ett avgörande här, det är ju så himla svårt att veta exakt vad som står på spel och så vidare. För jag menar, går Arsenal rent i de tre matcherna som man ligger efter, då har man ju 9 poäng till i den här tabellen. Då man är uppe på 47, då är man bara 2 poäng bakom ett Manchester City. Men skulle man åka på någon plump i det här, vilket ju inte är helt omöjligt heller när man kliver in i en sån period som man gör nu, där det är 7 matcher på 21 dagar. Det är mycket att liksom hålla fokus på, att koncentrera sig kring för Arsenals del med både ligan och Champions League och så vidare. Så att, ja, det ska bli intressant att se hur de hanterar det och om City kan lyckas knyta ihop den här säcken för att bryta Chelsea-trenden. Det är ju de som har vunnit de senaste åren. Sen kan vi konstatera lite, om man kikar ner mot Italien, så är vi ju vana vid att se Juventus i topp i ligan. Har ju utmanats lite de senaste åren av till exempel Roma. Just nu ligger Juventus faktiskt bara på en tredje plats i damernas Serie A, medan Roma leder och Inter ligger tvåa. Det är Inter som ju Häcken slog ut på sin väg fram till Europa Cup, och trots att det är matcher kvar att spela så kan vi gratulera både Roma och Inter till Champions League-kval i alla fall. De har säkrat sina kvalplatser, och det var ju, i år var ju första året som Inter var ute i Europaspel överhuvudtaget. Så det är klart att det är stort för Inter att de har lyckats placera sig på en Europaplats igen. får se om de lyckas förvalta det på ett bättre sätt än vad de gjorde det här året. Så det var bara lite spaningar från vad som har hänt i Europa i övrigt. 5 plus har vi också att dela ut. Ja, nu börjar du titta så där fundersamt igen. Jag har...
Alltså det är sjukt att det är varje gång också.
Som att det kommer sneaking up on you att just det, sista som hände i programmet. Vad kan det vara? Men jag har en 5 plussa att dela ut och som ju egentligen, det kanske var klart redan förra veckan. Jag minns inte riktigt när Bayern München säkrade sitt ligaguld. Och det här har delats ut 5 plus till tidigare. Men eftersom det bara blir mäktigare och mäktigare så måste det ju delas ut igen 5 plus till Pernille Harder. Denna otroliga fotbollsspelare som liksom inte kan förlora en liga. What's up?
Ja, det är ju sjukt faktiskt.
Alltså sen hon spelade i Linköping så har hon, var hon än har gått, vunnit ligan.
Vad sjukt.
Det är ett
egentligen
otroligt jävla facit.
Ja, det är det.
Alltså med Linköping, med Wolfsburg, med Chelsea och nu med Bayern München. År efter år sedan hon flyttade till den tyska storklubben. Och då är det inte så att den tyska storklubben var given som ligasegrare där innan.
Nej, det är mäktigt.
Ja, det tycker jag faktiskt det förtjänar 5 plus. Jag för mig att vi kan ha gett det redan förra året.
Ja, men det vet jag att vi har gjort. Men det förtjänar ändå om att liksom fortsätta göra det. Så.
Verkligen, det är liksom 11:e året i rad som Pernilla Harde vinner en liga.
Alltså vilken spelare, vad sjukt.
Ja, det är sjukt. Och det är inte så att hon är med i periferin i det här.
Nej, vad fan. Hon är bärande ju.
Ja. Trots sin ålder så är hon fortfarande bärande i det här. Och apropå det så kan vi väl också bara en liten shoutout apropå ålder. Vi pratar ju ofta om de unga, spännande spelarna, talangerna som kommer fram. Hur häftigt det är att se en spelare som Fanny Petersson få sitt genombrott. Vicky Blomé påpekade när vi gjorde matchen här nu mellan Häcken och Hammarby också att frågan är vad som är mest imponerande. Att Fanny Petersson kan slå igenom med den talangen hon har, med den X-faktorn hon har. Att vi har en spelare som Felicia Skröder vid 19 års ålder som presterar det hon gör. Eller att vi har den som nu då är äldst i Europa-sammanhang i form av Ivy Loic som är bärande för BK Häckens defensiv. Vi såg hur det såg ut inledningen av förra säsongen när hon saknades. Hon är otroligt viktig för Häcken och levererar fortfarande på den nivån hon gör. Så att vi kan väl apropå det göra en liten shoutout även till en spelare som Loic.
Jag skriver under på det. Jag skulle nog, om du sätter liksom under pistolhot vad jag tycker är mest imponerande, så skulle jag nog säga Ivy Loic.
Och det kan man ju också ha med sig lite i allt det här. Och nu ser vi fram emot att det ska göras upp i Europa Cup till helgen. Att vi ska få finalklara lag i Champions League. Att vi får se ett Malmö derby i Damallsvenskan. Det är mycket att se fram emot. Vi hade kunnat prata mycket, mycket mer. Men nu ska vi spara oss till nästa vecka. Och jag påminner för er som har missat det att kan inte vara på plats och se Europa Cup-finalen på Hisingen på fredag. Den spelas klockan 16.00. Ja, då tune in på Sportbladet. Vi kommer att göra allt vi kan för att leverera den bästa möjliga upplevelsen för er som inte är på plats. Där kommer man kunna se matchen, följa det här dramat och se vilket lag som blir de historiska första Europacupmästarna.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.